det blir mycket skottande här, va? Fast nu har det inte varit någon snö. Nej. Första egentligen, stora.
Jag träffar Ulf Asp samma dag som snö har täckt Stockholms innerskärgård för första gången under vintern 2021.
Jag har ju skottat det här många gånger själv.
Ulf Asp är dryga 80 år men skottar fortfarande uppfarten till villan vid havet. En januarinatt för 30 år sedan satt Ulf Asp i nattklubben på Hotel Viru i Sovjetrepubliken Estland. Han var där med sina kollegor Bertil Winberg och Ove Fredriksson. Vid bordet satt även tre unga kvinnor. En populär kabaré-show hade just avslutats på scen. När de höjde sina glas hade Bertil och Ove bara några timmar kvar att leva. Ulf Asp var den sista svensken som såg sina vänner i livet.
Och nu nås vi av beskedet att ordföranden i Svenska byggnadsarbetareförbundet, Bertil Winberg, är död. Tillsammans med ytterligare en svensk uppges Bertil Winberg har rånmördats i Estlands huvudstad Tallinn idag.
Du lyssnar på Mordet på facktopparna. En podcast i 7 delar från Dagens Arbete i samarbete med produktionsbolaget Banda. Jag heter Mikael Fernbo. Det här är avsnitt 2. Den tredje mannen.
Om du pratar lite så ska jag bara titta ljudet här.
Ja, vad ska jag prata om då?
Det blir jättebra. Så gör vi så, och så gör vi så. Och sen sätter vi igång. Ja, nu rullar vi.
Ulf Asp har en bakgrund inom Svenska fackförbundet Byggnads. Du gjorde sen karriär i den internationella federationen för bygg- och träfack. När han gick i pension arbetade han som organisationens andre man nere i Genève.
Hur länge sedan var det vi såg sist?
Jag kommer inte ihåg, jag vet inte. Det är länge sedan.
Jag har träffat Ulf tidigare, när jag började intressera mig för det här fallet för 10 år sedan.
Vill du ha mjölk?
Ja, tack.
Ulf Asp bjuder på kaffe och bullar.
Varsågod.
Och vi återvänder till minnet av natten mellan den 23 och 24 januari 1991. Stämningen i Tallinn är spänd. De baltiska staterna är fortfarande en del av Sovjetunionen. Men kraven på självständighet växer. Estland har i århundraden varit kuvat under Tsar-Ryssland, stormakt Sverige, tyskar och danskar. Efter första världskriget vinner man en kortvarig självständighet. Under andra världskriget invaderas man först av sovjetiska och sen tyska stridskrafter. 1944 återerövrar Sovjetunionen landet, som sedan förblir en sovjetrepublik. Under decennier är förtrycket hårt. Oppositionella, dissidenter och nationalister tvingas i exil eller riskerar att hamna i gulag. När klimatet börjar lätta i slutet av 80-talet bubblar de nationella känslorna upp till ytan igen. I Estland, som har en stark körtradition, sjunger folket ut sitt missnöje och sin kärlek till hemlandet. Sommaren 1988 trotsar hundratusentals människor den sovjetiska centralmakten och samlas på ett fält utanför Tallinn. De håller hand och sjunger fosterländska sånger. Här myntas namnet på den rörelse som ska leda till självständighet. Den sjungande revolutionen. I början av 90-talet befinner sig Sovjetunionen i gungning. Staten är bankrutt, utblött av kapprustning, ineffektivitet och ett kostsamt krig i Afghanistan.
Under förmiddagen var det ungefär 10 000 ryssar som gick dit för att protestera mot höjningen av livsmedelspriserna.
Sovjetledaren Mikhail Gorbachevs reformprogram, glasnost och perestrojka, har slagit fel. Försöken att införa marknadsekonomi har lett till livsmedelsbrist och fått inflationen att rusa.
Slutligen använde milisen vattenkanoner mot demonstranterna för att de inte skulle storma parlamentet.
Den ökade yttrandefriheten har fått systemkritiken att välla fram i de nya medierna.
Då hade redan dörrar och fönster slagit sönder av folkmassorna.
I de olika delrepublikerna växer krav på politisk frihet, särskilt i Baltikum. I korridorerna i Kreml ökar trycket på president Gorbachev. Han möblerar om i regeringen. De reformvänliga politikerna byts ut och ersätts av gamla konservativa kommunister som vill vrida klockan tillbaka. Med våld om så krävs. För dem är en sak säker. Faller Baltikum så faller hela Sovjetunionen. Truppförstärkningar skickas till de baltiska länderna för att krossa frigörelsen. Sån är stämningen den 23 januari 1991 när Ulf Asp och de andra i den nordiska delegationen checkar in på sina rum i det 22 våningar höga landmärket i Tallinn, Hotel Viru.
Det var som ett normalt turisthotell och de hade ju nattklubb och show där nere också och de hade gått om prostitution där. Det var ju känt för det. Inte så att jag kände det, men jag hade aldrig varit där.
Under dagen har svenskarna haft möten med nya estniska fackförbund som bildats i frigörelseprocessen och söker stöd från väst.
Vi informerade varandra så att säga. Vi frågade dem om deras verksamhet och hur det går och vilka problem de har och vilka former vi kunde ha för samarbete.
Den baltiska frihetskampen möter vid den här tiden ljumt intresse från väst. USA och NATO-länderna är upptagna i Gulfkriget mot Saddam Hussein. De vill inte heller stöta sig med sovjetledaren Gorbachev, som stått för avspänning och låtit de östeuropeiska kommuniststaterna falla. De som står vid balternas sida är de nordiska länderna, särskilt Sverige och Finland. Här finns starka historiska, kulturella och språkliga band. Och inte minst personliga kontakter och nätverk, särskilt inom facket och socialdemokratin. I den svenska arbetarrörelsen när man en förhoppning om att kommunistregimerna i Östeuropa ska ersättas av socialdemokratiska samhällen efter nordiskt snitt. Därför är man gärna med och stöttar bildandet av nya fria fackförbund.
Och vad hade ni tänkt er då för sorts samarbete? Vad var det för problem de upplevde som de tog upp? Minns du det?
Det var ju bara i största allmänhet att vi tyckte att vi skulle ha samarbete med esterna. Så det var ju bara helt naturligt att vi som grannland kontaktade dem och de ville ha kontakt med oss.
På kvällen bestämmer sig flera ur den nordiska delegationen att ta ett glas i nattklubben i källarvåningen.
Efter middagen så gick vi tre svenskar ner och eftersom vi hade druckit lingondricka så tänkte vi ta något till baren där nere. Och då hade showen just slutat, någon sån där bensprattelshow.
Vid midnatt kliver Ulf Asp, Bertil Winberg och Ove Fredriksson in i nattklubben. Det är fullt med folk vid borden och trångt i baren. Taket är lågt och svart som en natthimmel, överstrött av vita spotlights. På scenen i mitten av lokalen håller lättklädda kvinnor just på att avsluta hotellets populära kabaréshow. Viru Varité. Svenskarna blir anvisade ett bord närmast entrén, vars ena sida utgörs av en halvcirkelformad soffa med höga röda ryggstöd.
Det satt ju tre tjejer då vid det här bordet som vi anvisades.
Vid bordet som är täckt av en sorts skinnimitation sitter redan tre unga ryska kvinnor.
Så att vi satt oss där.
Sällskapen börjar prata på knagglig engelska.
Vi pratade ju sinsemellan vi svenskar. Och pratade, kommunicerade med dem också då på engelska.
Svenskarna beställer in drinkar till bordet.
Bertil beställde ju whisky. Men jag tog bara Pepsi-Cola eller någonting. Jag tog inte någon whisky. Och då ville de beställa in konjak, tjejerna. Och jag vill inte ha någon konjak. Men de beställde in det.
Bertil Ove höjer sina glas och skålar med kvinnorna.
Jag tyckte det var obehagligt med situationen.
Klockan ett på natten har Ulf Asp fått nog.
Vad var det som kändes obehagligt?
Ja, situationen med de här. Och så det där. Jag gillade inte det där med konjak heller. Jag tyckte det var lite skumt. Och det var det.
Vid ett tillfälle är det någonting som pågår bakom hans rygg.
Jag märkte ju att det var någon bakom ryggen på mig, men jag tänkte inte, för reagerar inte så väldigt.
En man kommer fram. Ulf uppfattar i ögonvrån att han ger en av kvinnorna något.
Jag ser att hon tar emot någonting av honom.
Han tänker inte på det då, men i efterhand är Ulf Asp övertygad om att det är överlämningarna av knockoutdropparna som han bevittnat. De ögondroppar som sen, enligt de domar som faller under hösten, kommer blandas med konjak och drickas av Bertil och Ove.
Okej, så de här tjejerna sitter där vid bordet och ni blir anvisade dit av en värd då, om man säger så?
Ja, då portvakten.
Och i efterhand, hur har du tänkt kring det? Var det en slump eller varför hamnade det där?
Det tror jag inte. Allting var ju väldigt kontrollerat. De hade ju folk där. Portvakten jobbade både åt, sades det mig, både åt maffian och åt säkerhetspolisen. Så det var ju inte en slump antagligen.
Ulf dricker ur sin Pepsi och går upp på rummet. Han somnar.
Sen försöker jag få kontakt med dem på morgon. Men då svarar de inte.
Vid lunchtid ringer telefonen på Sveriges konsulat i Tallinn. Konsul Håkan Damm svarar.
Ja, det var den 24 januari på förmiddagen. Jag var ute på något uppdrag och när jag kom tillbaka till konsulatet så sa man det att det ryktas om att två personer ur en svensk delegation hade hittats döda på en plats utanför Tallinn.
Diplomaten Håkan Damm hade i december 1989 skickats till Estland för att öppna konsulatet. Att svenskarna som första västland etablerade en permanent diplomatisk närvaro var uppskattat av esterna. Idag är Håkan Damm pensionär. Jag får tag på honom på telefon i villan på Österlen.
Det blev en oerhörd uppståndelse när svenskarna kom tillbaka till Estland. Om man säger så. Meningen var ju att vi skulle utfärda viseringar för de ester som ville resa till Sverige. Vi hade ju långa, långa köer till konsulatet som vi kallade det, ja, hela tiden.
När den estniska polisen ringer till konsulatet i januari 1991 känner Håkan Damm inte till att en facklig delegation är på besök i Estland. Men det är inte så konstigt. Intresset att stödja den estniska frigörelsen är stark i Sverige. Alla möjliga typer av delegationer åker i skytteltrafik mellan Tallinn och Stockholm.
Jag tror vi hade nog en delegation i veckan på besök i Tallinn. För att intresset hade ju blivit så enormt stort från svensk sida.
Hur sågs det då av de ryska eller sovjetiska myndigheterna att man byggde de här typen av kontakter?
Alltså det var ju... Jag ska inte säga att man försökte att underminera sånt, för att esterna började ju bli riktigt, ska vi säga, kaxiga och självförtroende och fick ju väldigt mycket bistånd ifrån just Sverige på alla möjliga områden.
Var Sverige det land som liksom hade flest sådana här kontakter, att man liksom odlade mest de här samarbetena?
Ja, jag skulle nog säga det, även om jag kanske blir emotsagd, men Sverige var nog det land som hade allra mesta kontakterna.
Att den estniska polisen direkt förstår att det är kropparna efter två svenskar de hittat bakom sandtaget har sin naturliga förklaring.
De hade hittat pass för dessa två.
Enligt Håkan Damm har man på fyndplatsen hittat svenskarnas pass. Handlingarna är värdefulla, men trots det har rånarna lämnat kvar dem.
Och jag blev ombedd att åka ut till platsen där de hade hittat tillsammans med polisen. Och då så låg det två kroppar ute på den här. Det var liksom en öppen yta. Något fält där.
Hur låg de?
Ja, de låg så, höll jag på att säga, som man ligger. Jag var på lite avstånd så att jag såg inte deras ansiktsuttryck eller så.
På Hotell Viru är det redan fullt pådrag när man nås av nyheten att två kroppar hittats. Kollegan Ulf Asp och de andra i delegationen har blivit rejält oroliga när Bertil och Ove inte dykt upp till den gemensamma frukosten. Och inte heller till den guidade turen som skulle startat vid 10. Tillsammans med hotellets säkerhetsvakter genomsöker de hotellrummen. Både Winbergs och Fredrikssons sängar hittas tomma och bäddade. Men ytterkläderna hänger kvar på sina galgar. Vinterskor och väskor står kvar på golvet.
Och sen har ju jag bara hörsägen då på vad som hände sen, att de gav sig ut på stan och Bertil tappade nyckeln på vägen ut och han gick inte upp efter ytterrocken. Så det var ju lite skumt eftersom det var så kallt, va?
Vad hände i nattklubben efter att Ulf Asp gått därifrån? Bertil Oves ytterrockar hänger kvar på rummen. Varför går de inte upp efter dem? Det var flera minusgrader ute. Någonstans ska Bertil också ha tappat sin hotellnyckel. Hur har det hela egentligen gått till? Kan de frivilligt ha lämnat hotellet?
De hade bilder på alla prostituerade som de visade för oss.
När de genomsökt rummen tar polisen med Ulf Asp till ett utrymme bakom receptionen. De ber honom bläddra i en pärm med fotografier.
De var en massa fotoalbum med bilder på dem.
Men hur såg du såg det alltså?
Ja, de visade dem för oss. För att om jag skulle känna igen dem av de som drog iväg med dem. Men de hörde ju inte till de prostituerade.
Nähä. De fanns inte på bilderna?
Nej. Så att då förstod man att det var folk utifrån som hade åkt iväg med dem.
Samma dag börjar sökandet efter de tre kvinnorna som ska lämna Hotell Viru med Bertil och Ove. Polisen förhör samtliga anställda på nattklubben. Men ingen ska ha känt igen dem. Kvinnorna var okända på nattklubben. När det rapporteras i svensk media väcker det reaktioner. Flera personer som tidigare besökt Hotell Viru hör av sig till svensk polis.
Peter?
Ja, hej. Mikael.
En av dem är Peter Törnmark.
Ja, det gör det.
Han hade bott på Hotell Viru med sitt svensk-estniska basketlag någon vecka innan mordet. När jag får tag på Peter Törnmark är han ute på en promenad.
Det var 91, sa du?
Ja, januari 91.
Ja, just det stämmer. Det var fan vad tiden går.
Han beskriver hur hallickarna kan röra sig obehindrat runt på hotellet med personalens goda minne.
Ja, jävla rövarsen, det var det. Mm. Du vet, det var ju prostitution högt och lågt. Mm. Helt så var det.
Så då kom det fram...
Prostituerade. Hela tiden. Du vet, det var nästa. Ibland, vi sa det. Det är fan det minst i Luleå, sa vi då. Eller var det hotellfolk, ja?
Du säger här att ni varnades för att gå ut efter mörkrets inbrott och så här, att man tog det liksom... Man var
ja, vi var... Det var någon som ville gå hem tidigare, så följde man honom hem. Mm. Ingen gick själv. Mm. Det vågar man inte. Det var tillsagd också. Vi får gå ut själva.
Bland förhör med svenskar som bodde på Hotel Viru under mordnatten hittade jag också ett från en man som vi kan kalla Sven. Han känner hotellet väl då han bott där under otaliga affärsresor under 10 års tid. Enligt Sven är prostitutionen på hotellet en strukturerad verksamhet. Personalen har full koll på vilka kvinnor som säljer sex, eftersom pengarna de tjänar ska delas med allt från hallickar till dörrvakter och hovmästare. Sven är säker på sin sak. Om kvinnorna var prostituerade hade personalen känt till vilka de var. Vilka var de här kvinnorna egentligen? Av vilken anledning lockade de med sig de svenska facktopparna? Vad hade de för agenda? Den frågan har gnagt i fackmannen Ulf Asp under 30 år.
Det slogs ju upp som att de hade sprungit med prostituerade. Det gjorde de inte, för de var inte prostituerade, de där. Jag gick ju igenom de där fotoalbumerna. Men då, det var något skumt med dem.
Han har aldrig känt sig bekväm med den version av händelseförloppet som målades upp i svensk media utifrån den sovjetiska utredningen. Det rimmar inte med den bild Ulf har av sina kollegor.
Nej. Bertil var ju väldigt försiktig person. Så det där giftet måste ju ha verkat. De blev viljelösa.
Det Ulf säger motsägs av de domar som faller i målet under hösten. Där slås det fast att svenskarna frivilligt följt med till en lägenhet där de drogats och misshandlats. Men för Ulf är det svårt att förstå. Bertil Ove måste ha blivit drogade på nattklubben, annars skulle de aldrig ha lämnat hotellet. Det är någonting som inte stämmer med de här kvinnorna.
De hade något annat ärende. Och dessutom så var det någon som sa att det var skolexempel på hur man gör ett politiskt mord och får det att se ut som något annat. Och det gjorde det ju.
Kan det vara ett politiskt mord? Ulf Asp har alltid trott att den sovjetiska säkerhetstjänsten legat bakom men fått att se ut som någonting annat. Och att svensk press köpte historien om fackpampar och prostituerade rakt av.
Och det såg ju ut som att det var. Som det såg ut som att det var, va? Om ryssarna låg bakom det där så utnyttjade de ju. De gjorde ett setup, va? Om de hade bestämt sig för att ta livet av Bertil, så att angripa honom var som en pekpinne mot svenska regeringen och partiet.
Bertil Winberg var enligt Ulf Asp en ultimat måltavla. Han stod väldigt nära den svenska statsledningen. Ove Fredriksson råkade mer befinna sig på fel plats vid fel tillfälle.
Varför skulle det vara viktigt för ryssarna att skicka den signalen, tror du?
Om Sverige stödde balternas frigörelsekamp, och det gjorde väl Sverige på många sätt och vis, så var det kanske en reaktion på det.
Johnnys telefon, Sassi.
Ja, hej, Mikael Fernbo heter jag. Johnny, finns Johnny där någonstans?
Ja, det ska han göra. Han är en trappa upp. Tänk var så ska jag.
Ja. Yeah.
För att visa på god vilja bjuder den estniska Sovjetrepubliken in den svenska polisen att delta i utredningen.
Jag har en hund där som jag inte kan släppa ut. Så att,
Tre erfarna svenska mordutredare reser några dagar senare till Estland.
Johnny, telefon!
En av dem är Johnny Bäverhjelm, dåvarande kriminalkommissarie vid Riksmordskommissionen.
Hallå!
Hej, hej! Mikael Fernbo heter jag.
Nej.
Är det Johnny?
Johnny var en meriterad mordutredare som kopplades in i de lite mer svårlösta mordfallen, både i Sverige och utomlands.
Vad sa du?
Det är Johnny jag pratar med.
Ja.
Idag är han pensionär och när jag når honom under pandemivåren 2021 sitter han och hans fru isolerade ute i sommarstugan.
På den tiden tillhörde jag ju Riksmordkommissionen på Rikskriminalen i Stockholm. Så vi åkte ju runt i Sverige och även utomlands då och utredde mord som var lite mer komplicerade. Då blev vi skickade till Tallinn för att följa utredningen där på de där svenska killarna som var där, fackkillarna.
Polisen Johnny Bäverhjelm och hans två kollegor från Riksmordskommissionen landar i Tallinn 4 dagar efter mordet. Tallinn ger en grå och dyster anblick. När de besöker stadens största varuhus gapar hyllorna tomma. Många avdelningar är helt utplockade. Där det finns något att köpa ringlar köerna långa. Taxibilar är det gott om. Chaufförerna sysslar ofta med svartväxling och försäljning av rysk kaviar och vodka.
Men bodde ni på Hotell Viru också?
Ja. Det gjorde vi.
Hur var det där hotellet? Det är ju väldigt centralt här i berättelsen.
Alltså, det var ju ett hotell som vimlar av prostituerade. Det kunde man ju konstatera direkt när man kom in. Men alltså rummen var bra, maten var bra och servicen var bra. Man blev väl omhändertagen så det var inte något fel så. Men det var väldigt mycket flickor som man inte skulle umgås med.
Hur såg man det?
Ja, det kunde man rätt snabbt konstatera. Det känner du på dig. När du är ute så märker du om de försöker ta kontakt eller inte. De fanns ju på hotellet och speciellt då i baren.
Mm.
Jag tror jag besökte den vid ett tillfälle, men det var väl inte så där jättetrevligt tycker jag.
Johnny och hans kollegor är också medvetna om att det på Hotell Viru försiggår en annan ljusskygg verksamhet. Innan avfärd blir de briefade av Säpo om vad de har att förvänta sig när de anländer.
Ja, vi blev informerade om innan vi åkte dit hur vi skulle bli bemötta om risken för avlyssning och hela den biten. Så då hade vi en kontakt och en genomgång med dem och den var ju ganska värdefull. Då var man lite förberedd på vad man kunde förvänta sig.
Vad sa de då ungefär?
Ja, de sa det att ni kommer att bli avlyssnade. De till och med talade om på vilken våning vi kunde få bo när vi skulle komma dit och det stämde.
Svenska Säpo delger de svenska mordpoliserna detaljerad information om en omfattande underrättelseoperation som den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB bedriver på Hotell Viru. Enligt Säpo placeras utländska och andra intressanta gäster i avlyssnade rum på vissa våningsplan. Även offentliga utrymmen på hotellet är avlyssnade.
Minns du vilken våning ni bodde på?
Ja, vilken våning var det? Jag tror att det var 6. Men jag för mig att det var 5, 6, 7, 8. Det var vissa våningar som de sa att där kommer ni att hamna. Och det gjorde vi mycket riktigt.
Från Ulf Asp har jag fått höra att även Bertil Winberg bott på våning 6. Ove Fredriksson på våning 7.
Jag kan berätta en anekdot för dig.
Ja.
När vi ändå pratade om det här med avlyssning.
Ja.
Vi satt på ett av rummen, jag tror det var mitt rum. Vi var ju 3 stycken som var där, va?
Ja.
Från Sverige. Och då skulle vi ha tagit tolken och det lyckades vi inte med. Så då skrek vi i rummet, kan inte den där förbannade KGG se till att vi får tag i tolken? Inom 5 minuter så ringde han. Om det var en slump eller inte, det kan jag ju naturligtvis inte säga. Men tanken slår ju en, eller hur?
Det första de svenska poliserna gör när de landar är att åka till konsulatet och träffa diplomaten Håkan Damm.
Ja, vi fick ju naturligtvis veta att de hade hittats ute i terrängen någonstans. Mm. Att man misstänkte att de hade varit ute med ett antal kvinnor.
Dagen efter har de det första mötet med utredningsledningen, som kallas staben, på tjänsterummet hos Tallinns polismästare. Lokalerna är mycket nedslitna, liksom alla byggnader i staden. Lösa golvplankor finns också i polismästarens kontor. Fönstren går med nöd och näppe att öppna. Rummen är spartanskt inredda. Bara stolar, skrivbord och dokumentskåp. Någon teknisk utrustning ser de inte till. Bara vanliga telefoner. Toalettstolarna fungerar, men allt annat är trasigt. Toapapper saknas. Utländska cigaretter är populära. Varje gång Johnny bjuder de estniska poliserna går ett halvt paket. Ligger paketet framme töms det omedelbart. Staben leds av influgna polischefer från Moskva.
Det var någon överste som var högsta hönset där, någon ryss.
Högsta hönset är generallöjtnant Gennady Alexejev. Han är en grånad, smal man i strikt uniform, täckt med utmärkelser från insatser under kriget i Afghanistan. Han är respekterad, om inte fruktad. När han kommer in i ett rum ställer sig alla genast upp.
Han kommer från KGB, antar jag. Eller om han var från GRU, det vet inte jag.
KGB var Sovjetunionens civila säkerhetstjänst. Ökända för sina hårda metoder och övervakning av oliktänkande. Med miljontals informatörer och angivare. GRU var den militära motsvarigheten.
Jag får med att han presenterar sig som överste.
Under sig i hierarkin har han Yuri Belov, chef för avdelningen för grova brott vid kriminalmilisen i Moskva. Sovjet har skickat två av sina allra främsta poliser.
Det fanns ingen liksom oberoende estnisk polis eller något sånt där?
Jo, det fanns några estniska poliser också, men jag har ingen minne av att jag pratade med någon av dem eller att vi träffade dem.
De svenska poliserna begär att få se obduktionsprotokollen. Men de handlingarna finns hos åklagaren, och efter att ha vänt sig dit får de nej på sin begäran.
Vi var ju i ett annat land, så det var ju ryssarna som styrde och ställde, och vi fick väl i princip veta det de ville att vi skulle få veta.
Spaningen styrs från Moskva och det sovjetiska inrikesministeriet i Estland. Nästan alla i spaningsledningen är ryssar.
Nu träffade vi ju dem bara på en polisstation i Tallinn. Vi var ju aldrig med ute. Vi blev informerade av dem. Och artigt och trevligt sätt, men det är ju inte riktigt så man bedriver en polisutredning i Sverige.
Enligt Johnny fick de svenska mordpoliserna inte åka ut till lägenheten där drogningen och misshandeln ska ägt rum. De fick inte se obduktionsprotokollen. Eller delta i förhör med de som senare greps. Eller egentligen bistå vid några som helst utredningsåtgärder. Det enda de fick göra var att lyssna och anteckna vad en sovjetisk överste berättade hade hänt.
Vad vi gjorde var att sammanställa den information som vi fick när vi hade varit där. Den lämnades då till ledningen och den gick väl upp till regeringen, vad jag förstår. Så vi gjorde i princip ett PM över vad vi hade fått veta.
Har du kvar det där PM:et?
Nej, det har jag inte. Inte personligen. Det finns naturligtvis registrerat någonstans på Rikspolisstyrelsen.
Mm.
Där borde det finnas om du söker.
Johnny och hans kollegor kunde inte annat än att anteckna vad översten sa och skicka hem det till Sverige.
Det är ju lite frustrerande om man jobbar med saker och ting och man får veta alla detaljer som man funderar på.
Men hur funderar ni på det eventuella politiska motivet?
Jag kommer inte ihåg om vi vägde in det överhuvudtaget, men det är klart, det fanns ju med, måste ju ha funnits med i tankarna, det är väl ingen tvekan om. De var ju i alla fall nära maktens centrum i Sverige, så det är klart att de var ju intressanta ur ett underrättelseperspektiv för ryssarna. Det är väl ingen tvekan. Men å andra sidan, vi vet ju fortfarande inte egentligen 100% vad det är som hände. Eller hur det gick till.
Hur menar du då?
Vi blev ju serverade de uppgifter de kom med. Om de här var de verkliga gärningsmännen, det vet vi ju egentligen inte heller. Motivet kan vi ju bara spekulera i. Var det bara vanligt rån så att säga, men varför dumpa av dem och ta livet av dem? Eller var det något, ett rån som gick snett?
Ja.
Det vet vi ju inte. Ett frågetecken är ju för det första, var de ute efter att ragga brudar? Mm. Eller var det så att brudarna blev planterade hos dem och de tog chansen? Karare karar, va? Det är klart man funderar på hur det där egentligen gick till. För jag tror faktiskt aldrig att vi serverar den riktiga sanningen.
När jag lägger på luren förstår jag att min granskning av det här fallet bara har börjat. Det Johnny har berättat är häpnadsväckande. Här har två svenska facktoppar mördats under oklara omständigheter. De har varit avlyssnade av KGB och mordutredningen toppstyrs senare av Moskva. Sverige stödjer den baltiska självständighetskampen samtidigt som starka krafter i Sovjet är beredda att gå mycket långt för att stoppa frigörelsen. Den ena av svenskarna, Bertil Winberg, är Sveriges statsminister Ingvar Carlssons nära vän och högt uppsatt i regeringspartiet. Och den svenska polisen anser fortfarande att fallet är mer eller mindre olöst. I nästa avsnitt.
Och då bad jag honom inte åka. För att de... Ja, vi hade ju hört att det var oroligt.
Jag anser att det som har skett i natt är ett allvarligt misstag från Sovjetunionens regering.
Jag såg KGB överallt.
Så vi åt middag på toppenvåningen, trodde vi.
Du har hört andra avsnittet av Mordet på facktopparna. En podcast från Dagens Arbete i samarbete med produktionsbolaget Vanda. Skriven och berättad av mig, Mikael Fernbo. Redaktör Marcus Därland. Producent och klipp Sara Olsson. Exekutiv producent Hugo Lavett och Robert Barkman. Slutmix av Daniel Persson. Arkivljud från Sveriges Radio. Ansvarig utgivare Helle Klein. Tack till Holger Ronnema, David Lundmark, Gunilla Eriksson, Helena Reistad och hela Dagens Arbetes redaktion. Ett särskilt tack till min fru Somar.